Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Idag så spelar vi in i Stockholm i min lägenhet. Simon Gärdenfors heter jag. Och vi gör det med Anton.
Albin Olsson heter jag.
Det är Anton.
Hallå, hallå. Farsan såg ju det. Albin, ska du spela in podd idag? Jajamän, så ja.
Du har sovit på min luftmadrass.
Ja, det stämmer.
Man ska plugga någonting bara först. Det, ja. Kanske, vi ska, jo, vi har livepodd på fredag, den 2 juni.
I Göteborg.
I Göteborg. Då är det den riktiga Albin Olsson, den riktiga Anton Magnusson och den riktiga Simon Gärdenfors.
Mm.
Henriksberg. Den 2 juni, det är en fredag. Det kommer bli skitkul. Kom dit för fan.
Ja.
Tveka inte. Sen har jag ingenting, inga live-gig. Patreon. Supporta den här podden. Albin, han blir väldigt ofta rätad för att han är fattig.
Mm.
Så han behöver han behöver pengar.
Så supporta Specialisterna podcast.
Patreon.com. Sök efter specialisterna.
En tredjedel av pengarna går oavkortat till Albin Olsson.
Innan idag så kom du på mig med att klia mig med osthyven.
Ja, fy fan. Det var ju helt sjukt.
Vad var det som var så sjukt? Alltså, lite excentriskt kan jag tänka mig, men...
Ja, men det var ju då att du hade precis duschat och så gick de omkring här.
Hade jag det eller var det innan min dusch? Nej, det var nog innan duschen.
Innan duschen, naken. Okay. Men det gick runt naken med då en hand runt höften. Och som vanligt väldigt bekväm i din nakenhet.
Min halvnakenhet. Jag är inte bekväm med att visa full frontal male nudity.
Nej, men du är bekväm med att vara lättklädd.
Bara överkropp, ja. Och bara ben.
Ja.
Det är kuken. Kanske lite röven som jag skyller.
Ja, jo, kuk och röv har jag nog aldrig sett på dig, tror jag. Ja,
och men du har sett det. Ja, ja.
Ja, i runk...
Ja, just det.
Runkstoryn där och kanske... Kanske någon gång vi var på badhus i Budapest och så, men jag vet inte om jag tittar. Jag ser ju så dåligt också.
Ja, just det.
Mm. Men då var det, jag ligger då på ditt golv i köket där jag sover. Men nu var jag då vaken.
Mm.
Och då struttar du omkring i handduk. Och sen så ser jag bara hur du tar upp någonting och börjar så här liksom med klia ryggen. Jag tänker först att det är någon form av sån skönhetsverktyg som kanske är till för att så här, skrapa hud eller ta bort hår på axlar och sånt liksom. För du är ju lite så fåfäng med vissa sådana grejer. Så jag frågar så, vad är det? Så du tar fram den så är det din osthyvel som du bara tagit från köksbänken och börjat så här, klia väldigt obrydd. Alltså det ser ut som att på dig som att du tyckte det var helt normalt. Och, och sen lägger du tillbaka osthyveln. Du har ju sen förklarat att du hyvlar inte ost med den.
Nej, jag äter i stort sett bara färdrätter. Jag har inget bröd hemma.
Nej.
Och har ingen ost hemma. Men osthyveln använder jag bara till att klia mig med. För att den är av metall. Och jag kliar inte med... Alltså det är inte som att jag liksom lite hyvlar, utan det är bara den här toppen som är lagom, alltså inte vass men ändå av metall och ganska hård och det är väldigt skönt att klia som en. Och det har jag gjort länge liksom. Det har blivit en sån invand rörelse.
Ja, så du ser ju ut som, du ser ut på dig som det är så här, världens normalaste grej som du går och gör. Och antagligen tänkte du inte på att det ser lustigt ut.
Nej, liksom. Jag tänkte inte på det. Och jag är kanske mer bekväm, alltså så här, När det är en kompis som jag inte försöker vara sexuellt attraktiv inför.
Mm.
Alltså med så här, inför en flickvän så fiser inte jag live.
Men live. Du kan spela in. Ta fram och benen. Lyssna på detta här. Det är just live-grejen. Det är svårt för. Du vill bara
spela. Jag menar att det är inte så att jag... Det är när hon är med. Ja. Jag menar inför publik. Liksom. Nej, nu har jag målat in mig ett hörn här. Nej, men det var väl så här för att... Min ex-flickvän Maria Grudemoel Hayek... för då tror jag att jag dolde lite för henne att jag brukar klia mig med osthyveln. Men att det var någon gång som hon bara sa... Jag stod och kliade mig mot osthyveln. Och hon kom ut från toaletten eller någonting. Och jag blev liksom lite påkommen.
Ja.
Och då så sa hon också, jag ska stå och kliade mig mot osthyveln. Och jag tyckte inte det var någon idé att ljuga. Då sa, ja, det gjorde jag. Och då sa hon, man säger att det inte första gången du gör det.
Nej, det var det jag reagerade mest på, den här självklarheten. Liksom självklarheten är att bara plocka upp osthyveln och börja klia sig. Alltså jag hade ju kunnat förstå det om det var så här att du gick runt så att titta efter något föremål och sen tog upp det liksom med lite så du liksom inspekterar föremålet och sen börjar klia dig. Att då hade man tänkt så, okej, du har fått en kliattack på ryggen och bara hitta första bästa grej.
Mm.
Men här var det att det ser ut verkligen som att det här är...
Du fick samma intryck som Maria. Ja, då, att,
det här gör du väldigt ofta.
Ja.
och men sen förklarar du det där, men jag använder inte osthyveln till att hyvla ost, utan jag använder den bara till att klia. Men den har ändå sin plats i köket. Jag tänker, då är det ju egentligen mer logiskt att lägga den inne på toaletten eller något sånt kanske.
Ja, fast det hade också väckt för mycket frågor. Om någon går in på toaletten och frågar, varför har du en osthyvel där inne?
De tänker att du har mycket flänsost.
Det är det jag inte har. Jag är omskuren.
Ja, men, och då blir det ännu konstigare.
Ja. Men jag hade en tratt i garderoben.
Det var, låter roligt. Jag är spänd på vad det här ska ta vägen.
Det var så här. Jag bodde hos mina föräldrar när vi bodde i Lund. När jag gick i gymnasiet var det nog. Eller högstadiet gymnasiet. Och jag hade börjat dricka alkohol, men jag höll det hemligt för mina föräldrar. Och då var det kanske att man hade i garderoben en flaska gin. Eller något stark sprit liksom. Och sen tog man med en flaska mer eller festis. Drack några klunkar. Och sen så hällde jag i mer flaskan då. Par deciliter gin.
Ja.
Och då så hade jag tagit en av liksom familjens plasttrattar. Som var lite brun och från 70-talet.
Ja.
Som jag inte tror användes i stort sett aldrig. Men jag hade den där i garderoben där jag gömde min sprit. Och sen så var min mossa... skulle då hänga, hon sa, ja, men du har lite plats i din garderob, jag bara hänger in några jackor där liksom. Och så frågade hon så, varför har du en tratt i garderoben? Och då sa jag, jag vet inte. Och sen sa hon, nej, okej, jag tar den här. Sen hon misstänkte ingenting då, men hon bara tog den.
Hon bara tyckte det var
konstigt. Hon köpte förklaringen, jag vet inte.
Bara har en tratt i garderoben. Ja.
Men jag har ganska mycket sådana grejer som jag gör, men som jag skäms över när det liksom, när någon annan ser det.
Ja. Har du några fler exempel?
Ja. Alltså jag brukar till exempel alltså det vet jag inte om det. Det kanske är vanligt och kanske inte anses så, men till exempel att jag, när jag tvättar mig, liksom duschar och så får lite vatten i öronen, så brukar jag torka öronen liksom med kalsongtyg på lillfingret. För att det behövs något liksom tunt tyg, och jag ska ändå slänga kalsongerna i tvättkorgen liksom.
Så. Och du tar liksom lårdelen av
kalsongerna. Ja, jag tar ju inte precis vid anuspung kukdelen liksom.
Nej, precis.
Men jag tar ju en del som jag tänker, där är det inte så mycket bakterier.
Ja.
Men det har också blivit påkommen av något ex att göra, och tycker det är jätteäckligt liksom.
Du står och kliar dig på ryggen med en osthyvel med ett par kalsonger i örat. Ja. Jag får upp den bilden.
Ja. Det, och sen en annan grej som jag har pratat om i... jag har avslöjat en gång innan i arkivsamtal Extra Sode med David Liljemark, att jag ofta, när jag har pissat, så tycker jag det är jobbigt det här. Du vet, det finns uttrycket, hur man än skakar, hur man än drar, sista droppen byxan tar. Det är ett känt fenomen att det är svårt att det inte blir lite blött runt kukmynningen i kalsongerna.
Ja, precis.
Och jag tycker det är rätt jobbigt. Så rätt ofta så har jag så här lindat i, eller rätt ofta så lindar jag in kuken i lite toalettpapper. Och liksom
mumifierar den liksom.
Mumifierar kuken och har den i kalsongerna ett tag, och sen så när kusten är klar så slänger jag den här liksom papperskondomen som jag byggt av mig själv.
Och det är egentligen, om man jämför med kalsonger i örat och osthyvel på ryggen, så känns detta ju mer som är bara fräscht egentligen.
Att man har lite, fast det är också lite konstigt att ha lite toalettpapper runt kuken.
Jo, det är konstigt, men det är ändå att du har det för att du är fräschare än andra.
Ja, det är ungefär som mina våtservetter i röven, som också kan använda våtservetter ofta.
Det är excentriskt. Jag minns då när den här kända historien om när du fick en musselskal i röven och du fick jätteont i röven, att då var ju det, en av dina teorier var ju att du har torkat dig med våtservetter nu i flera år, och att det har förstört så här bakteriefloran i röven. men det är excentriskt. Det här med kalsongerna är också så att du mumifierar kuken för att det inte ska komma kiss i kalsongerna, så att du i lugn och ro ska kunna rengöra öronen med kalsongerna sen. Att det är därför.
Det är inte för att, men det är nog för att jag tycker det är så obehagligt med den här liksom vätskan, alltså att det är lite blött i kalsongerna. Jag tycker det är så här, det stör mig. Jag hatar det för blöta strumpor och sånt där också.
Ja.
Jag är väldigt lätt irriterad av det.
Mm.
Men det har ju blivit pinsamma situationer någon gång så när jag har glömt det här toalettpapperskondomen runt kuken, och jag ska ha sex eller sånt där. Och kanske då jag bara, oj, jag ska typ ta med kalsongerna. Så känner jag, fan, jag har kvar en
en mumie.
Och då har jag så här, senast det hände, så liksom gömde jag toalettpappret i handen, och så bara gick jag upp från sängen och så gick till, tänkte så här, jag lägger ner den i väskan. Och så frågade Angie, vad ska du göra? Vi skulle just ligga med varandra då. Och då så ljög jag bara så snabbt och sa, jag ska bara så ta en sockerfri pastill, en halstablett, vill du ha en också? Så här läckeral, så sa, ja visst. Då tänkte hon väl så här, men han tycker att han har dålig andedräkt. Så han menade var det att jag skulle gömma en bit toalettpapper i väskan så att ta bort från kul.
Ja, men sånt är rätt intressant. Sådana onödiga lögner. Alltså för...
Ja, fast det hade varit svårt för mig där att vara helt ärlig.
Ja. Jo, alltså du kanske inte... Det hade ju blivit en skrattfest antagligen. men då kanske man förstör den sexuella stämningen. Ja. Det är så jag brukar linda in min penis i. Men har du en mumifierad penis just nu? För du var ju inne
och... Ja, jag tror fan jag har det. Jag minns inte.
Känner efter.
Jag känner efter.
Och så vi ser om känner.
Nej, det har jag fan inte.
Det har du inte.
Ja. Jag trodde jag hade, men jag tror jag kanske jag bara hade det kanske i några sekunder och sen slängde jag den innan vi började poddinspelningen.
Ja, okay.
Eller jag hade det var kanske funderat på om jag kanske hade det medan jag liksom monterade upp mickarna och
Ja, precis. Ja.
Ska vi få en uppdatering av Antons kliniska depression?
Ja, vi hade
jag tänkte om någon har, var det någon som skickat en jingle?
Nej, vi har ju en som kontaktar oss som en jingle. Och den personen får gärna göra en jingle. Du kan ju kanske sjunga jingeln nu, så kan den personen eller någon annan göra en jingle som låter ungefär så här. Mm. Och även använda ljud, din röst om man vill. Så om du sjunger jingeln till, vi kan ju berätta innan vad inslaget är för de som inte hängt med riktigt.
Det är en uppdatering av Antons psykiska ohälsa, skulle man väl kunna säga. Som vi kallar för Antons kliniska depression. Och jag tänkte att jingeln ska vara lite glada toner i bakgrunden. Och ska vara så. Antons kliniska depression. Antons kliniska depression. Och sen ska man sampla in lite sådana boing. Koko. Så det här riktiga då gök och en riktig fjäder som skjuter iväg. Och kanske då så här, lite galna ljud. Alltså, Antons kliniska depression. Antons kliniska depression. Koko.
Okej, var det gingen då?
Ja, det var gingen.
Mm. Då är det väl du som är intervjuare och jag är då intervjuobjekt.
Så, en snabb sammanfattning. Bara en kort sammanfattning. Vad har hänt i din kliniska depression innan? Alltså, eller jag kan ju ta den. Detta har hänt i Antons kliniska depression. Anton har sjunkit in i en klinisk depression. Frågan är hur allvarlig den är. Han har misskött sig lite, gått upp cirka 7 kilo i vikt från sin idealvikt och har inte styrketränat eller så här, tränat på väldigt länge. Han dricker lite för mycket alkohol och det har även gått ut lite av Simon. Hans alkoholism eller alkoholproblem. Mm. Det är det som har hänt. Och fast så förra veckan så sa du då, eller förra gången du var med så sa du också att att det kändes som att den var på väg, att det var på väg mot ett slut.
Mm.
Så uppdatering av Antons kliniska depression.
Jo, den finns ju den, jag är fortfarande i den här kliniska depressionen. Men jag har tagit tag i vissa grejer. Det är till exempel då att jag städat lägenheten som tidigare såg ut som ett bombnedslag nästan.
Den var så rätt städad när jag var där.
Så att, och det är ännu bättre nu då.
Okej. Okay.
Så det var ju ett första steg. Rätt viktigt steg. Och jag har ju varit i...
Ja, det är rätt svårt att göra när man är som djupast infunken i sin kliniska depression.
Så det kändes som ett stort steg. Och jag, bara det har gjort också att jag mår mycket bättre. Att trivs bra i mitt hem. Sen en annan sak som känns bra det är att nu specialisterna Comedy Club, den säsongen är över nu.
Det har varit... Sommarsäsongen har avverkats.
Ja. Och jag har ju pendlat mellan Malmö och Stockholm rätt mycket. Vilket har gjort det rätt svårt att komma in i någon form av inrutad vardag. Så nu är nästa steg då att börja träna. Och det hoppas jag kunna ha gjort då till nästa gång vi gör den här uppdateringen om Antons kliniska depression. Alkoholkonsumtionen, om vi säger så här, den är fortfarande för hög. Men jag har inte liksom blivit så här asdragen. Jag har inte vaknat med någon extrem ångest, bakfylleångest, sen sist vi pratade, tror jag. Utan det har varit fortfarande druckit för många dagar, men inte druckit men inte druckit mig väldigt full, så att säga, så jätteofta. Och inte så full att jag tyckte det var jobbigt dagen efter.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Man.
Så det är positivt, men här är det då att det ska skära ner på drickandet då till 2 dagar i veckan.
Mm. Men och du funderar på diet, du går på någon diet också. Och men kommer du dricka under den medan du går på diet?
2 dagar i veckan.
Okej. Okay, ja.
Och då byter man ut öl mot vin. Som också har varit ett framgångskoncept tidigare för mig. Sen dietmässigt då, så det hänger rätt mycket ihop med att lägenheten nu är tipptopp. Att jag kan börja laga mat. För att när jag går på diet så har jag så en liksom visst antal rätter som jag brukar göra, som går snabbt att göra, men som också fyller de här kraven med så här, low carb och liknande.
Stödade du lägenheten själv eller fick du mycket hjälp av din morsa?
Jag fick en del hjälp av min mamma, fick jag.
Det är ju, ni har ju en rätt, jag vet inte om vi har gått igenom er relation i den här podden. Men hon är ju väldigt, väldigt snäll och hjälper dig med väldigt, väldigt mycket trots din relativt höga ålder i sammanhanget. Alltså hon kommer ofta med tvätt och skjutsar rätt flitigt och hjälper till att städa och
Jo, hon är en ängel.
Jo. Är det någonting du tycker är pinsamt där?
Nej, jag är rätt stolt över att ha en så snäll mamma som hjälper till så mycket. Att jag tycker kompisar blir ofta rätt så här, ofta nämner de hur snäll de tycker de är. Någonstans så kanske de också tycker att det är lite så fel och patetiskt. Men nej, det vet jag inte. Utan alltså för mig så är det inte jättekonstigt
att din mamma fortfarande tvättar åt dig vid 33 års ålder rätt ofta.
Ja, men jag har ju försökt också liksom att tvätta själv och så, men hon erbjuder ju hela tiden. Jag skaffar städerska ett tag. Det fick jag inte ha för henne. Utan då tyckte hon att det var bättre att hon kom in och städa.
Så hon gör det nu en gång i veckan?
Nej, men hon gör det ibland. Alltså, hon menar på att men om du inte orkar städa själv är det bättre att du ringer till mig. Det är onödigt att ha en städerska. Så det är väl lite att hon tycker...
Och någon gång jag hade sovplats i Lund hos min mamma. Eller hos min pappa i Lund. Där vi båda två skulle sova liksom. Men så tänkte du, nej men min morsa, hon kör in från Trelleborg och hämtar dig då. Och kör dig tillbaks till Malmö, tror jag det var. Eller var det till Trelleborg då?
Ja, Malmö var det nog.
Ja. Och det tar ju rätt lång tid att åka från Trelleborg till Lund.
Ja.
Och det var mitt i natten. Hon bara gör det.
Ja, men hon...
Det är en ganska Där kan man säga att du är excentrisk. Om det nu är jag som torkar öronen med kalsongerna och kliar med mosthyven. Yeah. Om den är fjärra kuken.
Yeah.
Så är det ju... Ja, det kanske... Jag skulle nästan säga att det är ännu mer excentriskt om man bara så här, betraktar vår liv. Så här, om man ska göra en sån naturfilm. Så här, att det här är en kille i den här åldern som lever så här och så här.
Mm.
Fast, ja,
jo, absolut. Men det, att det utifrån kanske det ser väldigt konstigt ut. Men jag tänker inte själv på det så mycket. Utan...
Ja, för det är väl lite mer att man... Alltså så, här, så var det väl... För när jag precis hade flyttat hemifrån, när jag var 19.
Mm.
Då började jag ju tvätta själv. Men då var det rätt många kompisar som hade så här, kom med en tvättsäck liksom, deras föräldrar. Men sen så har det ju fejdats ut för nästan alla.
Ja. Jag är inte för mig.
Tror du att det någonsin kommer göra det?
Ja, alltså, när hon inte orkar längre så, så blir... Det är inte så, jag tvättar ju själv också. Det är bara att hon gör det ibland. Så jag tvättar ju själv också ibland.
Hon verkar ju inte tycka det är så jobbigt heller. Jag tyckte lite synd om henne, för när jag skulle låna din lägenhet då lämnade du nycklarna till henne.
Mm.
Och så körde hon in från Trelleborg till Malmö för att lämna nycklarna till mig.
Ja.
Och då så var mitt tåg 2,5 timmar försenat.
Mm.
Och jag messade med henne och säger så här, vi har en till försening här.
Mm.
Men hon hade ju så här hängt då i Malmö i 2 timmar.
Ja.
Och väntat på
ja. Jo, det hade hon gjort.
Vid stationen.
Liksom. Ja, men jag pratade med henne.
Ja, men hon verkar så, nej, jag tyckte inte det var någon fara.
Nej, precis. Ja, men hon tycker det är roligt och så också. Och hon känner ju alltså så att det är liksom...
Det är som när man ser så här svältande barn på tv. Alltså så att man ser, nu har vi bilder från Eritrea.
Mm.
Och så är det så här, barnen är jätteglada och springer omkring. Ja. Man tänker så, åh vad synd att de bor i ett tält och kanske inte har så mycket mat. Mm. Men de ser mycket gladare ut än vad jag gör för det mesta.
Ja, precis.
Ska man då vara avundsjuk?
Ja,
så kände jag också, hon har väntat här stationen, men hon verkar vara mycket gladare än någon annan.
Ja, exakt. Ja, jo, hon är ju nästan alltid på glatt humör och hon tycker det är roligt att hjälpa till. Och hon hjälper ju mina systrar jättemycket också. Och så, med, de har ju barn, så då hjälper hon ju mycket där. Så hon sa ju upp sig från jobbet för att hjälpa till.
Jaha.
Att när mina systrar fick barn så sa hon upp sig från sitt jobb.
Mm.
Blev mormor på heltid, så att säga. Jag tycker det är rätt...
Om det är det hon vill göra, så kommer jag inte hindra henne.
Nej.
Då kommer inte jag säga upp mig från mitt jobb för att hindra henne.
Ja. Jo, nej, så det enda är väl att kanske man är lite curlad och så liksom, med vissa saker.
Tror du att det har någonting att göra med nu så att du skjuter upp grejer och sådär, att du har blivit för curlad?
Ja, men kanske att jag känner någon som väldigt trygghet i att man löser det på något sätt alltid, så att man inte, så jag kanske inte har inte lärt mig att bli jätteansvarstagande liksom. Men det vet jag inte om det spelar så jättestor roll, utan jag tycker det är en rätt så... Jag tycker det är...
Tror du att du hade publicerat Anton Magnusson podcast regelbundet en gång i veckan ifall du haft en annorlunda uppväxt?
Kanske, eller så har jag bara inte det liksom i...
DNA, generna.
Ja, precis, att det är frågan.
Mm.
Om det... Alltså det är också, jag tycker inte det är så, alltså jag skulle ju gärna spela in den ofta och släppa den regelbundet. Mm. Men jag stör mig inte så jättemycket om jag inte gör det.
Nej.
Och jag tycker inte det är jättejobbigt. Men rent ekonomiskt så hade det ju också varit bäst, eftersom den
liksom, du får betalt på avsnitt.
Ja.
Patreon.
Ja, men jag lite mer känslolust styrd liksom.
Mm.
Men det har jag fått höra från min pappa liksom, att så här, min äldsta syster, hon är liksom ansvarsstyrd.
Mm.
Och jag är då tvärtom. Att jag är helt luststyrd. Jag gör bara vad jag själv liksom tycker är roligt och skönt att göra.
Det stämmer inte.
Nej, men till om man ska liksom hårdra det.
Mycket.
Ja, precis. Att... Alltså jag, att jag till exempel aldrig har känt att jag har sovit bort en dag. Det hör jag ju vissa säga så, ja, jag har sovit till 2 idag och så har det varit så fint väder och känns som man har sovit bort hela dagen. Mm. Utan det tycker jag bara
det kommer fler dagar.
Ja, precis. Och man har ju sovit för att man var trött antagligen.
Ja, men frågan är alltså så här, när, för igår var vi ute, jag drack inte så mycket, du drack lite mer.
Mm.
Och sen så sa vi middag så vi ett tiden kanske.
Mm.
Och sen så väckte jag dig vid 4:30.
Mm.
Men fråga, hur länge tror du att du hade sovit om jag inte väckte dig?
11
på kvällen?
Mm, 23:00. Jag brukar vakna vid 11 om jag sover på dagen.
Det är också ganska exakt.
Ja. Jo, nej, men så det, om jag sover middag så brukar det vara att jag vaknar lite mellan 11 och 12 på natten då. Och det spelar inte så stor roll när jag somnar. Alltså somnar jag liksom tidigt, så vid 1-2 så kan jag sova till 11. Somnar jag vid 9 på kvällen så sover jag bara 2 timmar, vaknar vid 11.
För jag tycker oftast, alltså så här, när du varit ute och druckit, eller när du har liksom, när du bara sköter din dygnsrytm utan att du har några speciella plikter.
Mm.
Så tycker jag ofta det är svårt att få tag på det innan 18:00. Mm. Att det är då du brukar
vakna. Det är min vanliga dygnsrytm.
Att du vaknar 18.
Ja, 18-19. Och det går väldigt snabbt. Att det liksom, jag kan gå från att då stiga upp klockan 8 en dag.
Mm.
Sen tar det 2 dagar. Sen är jag tillbaka på att stiga upp klockan 6-7 på kvällen.
Mm. Och när går du och lägger det då?
Då lägger jag mig kanske vid 9.
9 på morgonen?
Ja.
Och det... men hur är det så? Då har du inget så dåligt samvete för att du lägger dig 9, utan det är bara så, okej, nu börjar jag bli trött, nu går jag och sover.
Mm. Ja.
För det är ju ganska... Det är ju också väldigt excentriskt. Alltså för att det känns som ganska många så här konstnärer eller folk med kreativa fria yrken kanske sover till 12-1.
Mm.
Att det anses vara lite slackigt. Ja. Men 18:00. Det är ett av de mest extrema fallen.
Ja, hittills verkar det som att det går helt okej. Okay. Det kan ju vara lite kanske svårt för omgivningen om det är så att du vill ha tag på mig på dagen och så.
Mm.
Så det kan jag förstå. Men sen är jag ju oftast nåbar hela natten och tidigt på morgonen. Mm. Ibland kan jag skriva till dig vid 9 på morgonen.
Mm.
Om du har lagt märke till det. Då är det ju ofta innan jag går och lägger mig. Men då kan det vara liksom så här att jag vet att jag kommer att sova sen.
Mm.
Så om det är någonting så här, någonting om podden eller någonting om något gig, så kan jag ta det med dig på morgonen. Liksom. Mm. Så försök att tänka på sådana saker. För att, men annars så... jag är ju rätt mycket så. Att man sover när man är trött och stiger upp.
Men det är ju jobbigt så här, myndigheter och bankärenden och sånt. Nu kan man, efter internets revolution, så är det lite lättare kanske att ringa bankärenden. Förr i tiden tyckte jag hela tiden att jag behövde ringa typ SOS och Arbetsförmedlingen och så myndigheter och olika Skatteverket och sånt där.
Och där är väl alltså, fördelen är att jag kan, då kan jag bara vara vaken lite längre.
Ja, just det.
Så att om jag då är vaken till 11 så kan jag göra mina såna samtal på
eller gå till banken.
Ja. Och det så gör jag ju ofta om jag ska åka tåg och sånt.
Mm.
Att jag kanske bokar tidigt tåg.
Mm,
och sen sover jag några timmar på tåget. Och det är, jag tycker det är rätt svårt. Jag tycker det har varit jättesvårt att göra någonting åt den dygnsrytmen. Jag har lite bara kapitulerat för den.
Nu, men innan hade du ett vanligt jobb, då var du ju tvungen att... Mm. Alltså, då hade du rätt svårt att anpassa
det
också.
Det var jättesvårt. Så att... Och nu så känner jag lite så, men nu när jag inte behöver jobba vissa tider.
Nej.
Ja, men lite det här att så här, att man ska, liksom det vi har pratat om tidigare med att man ska familj och barn grejen, att det är liksom en mall, att det ska då man ska sträva efter det.
Mm.
Men man kan lika väl inte.
Mm.
Och lite så är det också att, ja, men det är väl en mall så att man ska stiga upp vid 8-9 och gå och lägga sig innan 12. Men är man inte bunden så behöver man egentligen inte det.
Nej, eller om man inte har ett kontorsjobb där alla
jo, andra. Exakt, ja, precis. Mm. Men, och egentligen behöver ju inte kontorsjobben det heller. Det är bara att de lever kvar i bundet tidsschemat. Egentligen skulle det ju kunna ha att man börjar jobba klockan 11 på dagen.
Ja.
Och jobba till lite senare. Det är bara att man har att det har blivit de tiderna, för att det var då bönderna steg upp liksom.
Men varför steg bönderna upp då? För att det var ljust?
Mm, ja, man skulle hinna med så mycket
på. Men det är väl också, tror jag, för alltså för ens psykiska hälsa, så är det bra att vara uppe när det är ljust.
Ja, det är det ju.
Så det finns ju en annan poäng
med. Jo, det finns en poäng med det. Det är kanske därför jag har glidit in i en
klinisk
depression.
Vi kan bara ha det. För samtidigt så måste du kämpa så jävla mycket. Jag, som när jag nu hade mycket var jetlaggad, förstod jag hur svårt det kunde vara.
Ja.
Men det måste ju vara jobbigt då. Att, för att det är väl inte heller så att när du väl är fast i den vanliga, om du liksom, om du 5 dagar, eller så här, om vi säger en månad i rad, går upp klockan 9 på morgon, eller går upp 7 och lägger dig vid 11.
Ja.
Om du jag kan tänka mig att du inte fastnar i den, att den aldrig sätter sig riktigt.
Nej, nej, den sätter sig inte. Det är som att liksom att det bara liksom, åh, det är klart, om jag skulle tänka på det varje dag och verkligen försöka så tvinga upp mig någonstans vid 8-9 och tvinga och gå och lägga mig vid 10 och ligga liksom still och försöka koppla av, så skulle jag ju kanske somna vid 1. Men då krävs det att jag ligger 3 timmar och gör ingenting. Och det blir så mycket lidande. Och har jag då ingen liksom anledning till det, så tycker jag liksom att det försämrar min så livskvalitet så mycket. Men sen kan jag ju få, jag kan ju bli trött på det också. Och då brukar jag försöka vända dygnet. Och sen kanske jag har några dagar eller en vecka av hyfsat normala tider. Och jag ser ju poängen i det, att det är ju rätt skönt och stiga upp liksom och bara äta frukost vid 10-tiden och gå ut och ta en promenad. Och
jo, man mår ju bättre psykiskt då.
Ja, precis. Men i och med att det krävs så mycket ansträngning för mig att hålla de tiderna, så har jag lite liksom gett upp på det. Att jag har haft det så liksom sen jag var liten. Och liksom mina föräldrar berättade också att jag liksom, det var ett helvete att få mig att somna på nätterna när jag var liten. Så att jag gissar att, alltså, att det är någon sån biologisk timer bara som, för man har ju lite olika från människa till människa tydligen. Så lite så då kan ju vara det som gör också att jag kanske letat mig till att till slut kunna bestämma mina tider själv. Alltså på det jobbet jag hade tidigare så kunde jag ju rätt mycket bestämma mina tider och
så. Vad fan, men du gick upp ofta tidigt på morgonen?
Jo, det gjorde jag, men det var ändå rätt mycket så här att det var okej att ibland så tog jag så sovmorgonar och kom efter lunch och så. Att de hade rätt mycket förståelse för det. De visste att jag sov konstigt. Och sen nu när jag äntligen inte har någon tid att stiga upp till förutom kanske ett gig eller...
Ja, det är perfekt att vakna 18. Eller, ja, det är lite stressigt om man ska... Då måste du vara förberett på natten innan.
Ja.
För det, och sen du kan, om man vaknar 18 så hinner man ju bara typ duscha och ta sig till ett gig. Beroende på... Alltså om det inte ens är i samma stad så är det ju svårt.
Men jag tror den här... klockan 18 är nog den extremt när liksom det har gått... När det har gått rätt så långt liksom. Men, och sen brukar jag landa runt 18. Men jag tror det jag är mest van vid är nog ändå att jag vaknar vid 3-4 tiden liksom. Det är nog det vanligaste. Men om jag bara släpper taget helt så landar jag runt 18-19 till slut.
Specialisterna. Specialisterna.
Ska jag avrunda med en anekdot som jag sen i slutet kommer att vi klippa in när jag avslöjar slutklämmen.
Ja. Ja, men då kommer här en anekdot som hände mig för 3 dagar sedan. Det var eftersom jag har konstig dygnsrytm då, så låg jag vaken och tittade på tv. Klockan var kanske 1:30, något sånt, på natten. så hör jag hur någon drar i handtaget till min ytterdörr. Så blir jag lite misstänksam. Jag tänker, vad fan är det?
Jag tror jag vet.
Så, men jag har ju bara hört det, så jag tänker så, ja, det kan ju vara ett annat ljud eller ett ljud som har läckt in från någon annan lägenhet. Men sen så går det en kvart, sen hör jag igen hur någon drar i handtaget, och klockan är ju då närmare 2 på natten, så det är lite obehagligt. Så då går jag till min dörr liksom och kikar ut genom kikhålet, ser ingen där. Och så tänker jag så här, men jag tar en sån nyckelknippa och hänger på handtaget, så att om det dras igen så faller nyckelknippan till golvet. Då kommer jag ju liksom veta helt säkert, och att de kommer höra också hur nyckelknippan faller. Och då tar det kanske 10 minuter till. Sen dras det i handtaget igen och nyckelknippan faller till marken. Så då tar jag en sån brödkniv jag har och öppnar dörren. Och då är det så att för 2 veckor sedan så flyttade in en ny i porten. Och en ny granne helt enkelt.
Det var inte en förkortning av nyanländ, en ny till porten.
Utan bara en ny granne. Och hon har en katt som springer i trappen då. Och den katten har tydligen lärt sig att dra i handtag. Så nu lämnar jag ute också när jag ringde till polisen. Där när den här nyckelknippan föll till marken, så tänkte jag så, det är väl antagligen någon som försöker jävlas med mig. Kanske någon som inte gillar mina låtar. Kanske någon i trapphuset då, liksom som vet att jag bor där. Och har kanske lite fest eller någonting, fast det var en vardag. Men så tänkte jag, så kanske det är några på den festen som är lite fulla och ska jävlas, så de springer över till min trapp och börjar dra i handtaget. Så det är det jag tänker. Jag tänker kanske inte att det är en inbrottstjuv tvunget. Men då det är väl lite därför också som jag, i och med att jag är rätt säker på att det är någon som jävlas. För det känns som ett, liksom att bara hålla på och dra så i handtaget en gång i halvtimmen, känns som en sån typisk så studentgrej att göra liksom. Så det är lite därför också som jag går ut med kniv, för att jag tänker så här att det blir roligt att ta de här jävlarna liksom, att de ska bli lite rädda. Men jag tänkte också, jag ringer snuten, så jag ringer polisen då när de drog i handtaget för tredje gången och berättar, men det är någon som försöker ta sig in i min lägenhet, kan ni skicka en patrull? För jag tänker att det är roligt då att de bara tror att de gör något litet practical joke och ska störa sig. Så är det rätt roligt om polisen kommer dit, tycker jag, att man liksom drar full växel direkt. Men samtidigt så är det ju lite obehagligt också. Så det blir ju mest den pinsamma situationen sen, när man är tvungen att ringa till polisen och ställa in den här patrullen, när jag har insett att det var katten.
Sa du till polisen att det var bara
en katt? Jag var tvungen att berätta för polisen så här, att den här patrullen jag beställde, det behövs inte. Det var så här att jag har en ny granne och det var en katt som har tydligen lärt sig att hoppa upp och dra i handtag. Så det var katten som hade gjort det. Jag tänkte också lite med vår historia av busringningar till polisen, så kändes det också lite extra jobbigt.
För att det var en sån dålig busringning då.
Ja, det är mest det som känns jobbigt. Nej, men jag hade en sån också, som bara så någon vecka tidigare, att jag hade lagt in en Cola Zero i frysen. Och min frys står precis bredvid mitt köksfönster. Och jag hade glömt den Cola Zero i frysen. Så när den bara liksom sprängs i frysen då, och då låter det precis som om någon så dunkar allt vad de kan på fönstret. Och den sprängs i 2 liksom 2 gånger. Att det först en första och sen en först en liten.
Men är det liksom is i dem då?
Det blir som is, ja. Så först en liten sprängning, kom. Mm. Liksom, där jag reagerar på någon som liksom kastar något på fönstret. Och sen en sån stor hög jävel.
Mm.
Så jag har liksom känt att jag har haft så här, folk som försöker ta sig in i lägenheten nu ett tag. Men det är bara så här, en läskbok och en katt.
Påminner om en kille i min klass i högstadiet som vi skulle skriva spökhistoria på svenskan.
Mm.
Och han var lite så omogen. Eller han var liksom, eller bara var korkad liksom, alltid var sån. Han kom liksom till mig och min kompis och satt vid ett bord och sa, jag har en så jävla bra idé till din spökhistoria. Jag har skrivit att det ska vara så mystiska ljud i ett hus och så vet de inte vad det är för något. Och sen visar det sig att det var bara en katt. Och jag tyckte det var det sämsta. Jag sa ingenting, jag vet inte vad taskigt, men jag tänkte det var det sämsta manuset.
Ja.
Manuset jag någonsin hört på en spökhistoria.
Men tycker du min anekdot är dålig? Eller om du skulle sätta betyg på den? Jag tror du är inte helt lyrisk.
Nej, jag är inte helt lyrisk. Jag skulle nog säga en 2 av 5.
Ja, ja.
Den är inte helt värdelös.
Nej, det
men ändå är inte jättebra. Fast det, sen så var det väl också att nu så satt ju jag och visste twisten.
Ja, ja, precis.
Det här är som att säga crying game när man vet.
Kuken.
Att det är en kuk.
Ja.
Och då är det inte samma spänning. Men jag minns när jag hörde den första gången, då kanske det var en trea.
Ja,
det var en ganska okej historia.
Ja, precis.
Men sen så också nu så berättade du det efter du hade avslöjat twisten. Då berättade du det med polisen och så.
Ja,
jag kommer inte exakt ihåg hur det var.
Hur jag la upp det nu, det var igår jag berättade den för dig.
Och det var väl också det här med att du sparar den nu och så. Och sen vill jag, du sa innan podden, och så vill jag också berätta den här
historien. Ja, men det var en omtumlande så här, det var ändå att jag var på högspänn liksom. Så för mig är det en rätt så spännande story.
Hade jag inte vetat om historien innan, då hade jag nog ändå suttit lite på helspänn.
Ja, ja, precis.
Och sen så just att du hade samma twist som då
den här,
Joakim vad han nu hette, Joakim Magnusson. Han hette nog inte Magnusson, han hette nog Hansson. Kan det vara Joakim Hansson? Det är för att du hade som förslag att den här podden skulle heta Joakim Hansson podcast.
Ja. Jag tyckte det var roligt.
Jocke, det var samma som hans spökhistoria.
Mm.
Vi kan ju också tillägga då att jag fick betyget 2 av 5 på min spökhistoria som jag skrev på samma lektion.
Mm. Den var inte...
Nej, men den var experimentell.
Mm.
Den var som att den var skriven av en psykiskt sjuk människa. Och handlar om en psykiskt sjuk människa som var... huvudrollen är liksom skräckhistorien.
Ja, låter ändå rätt spännande.
Ja, jag tycker nu det låter bra. Men jag tror att blev ju väldigt osammanhängande och sådär. Språket var väl inte korrekt enligt en svenska lärare. Heter det svensk lärare eller svenska lärare? Svensk lärare.
Svenska lärare.
Svenska lärare, ja.
Och, ja, precis. Det var bättre än min... som jag fick G- på min historia i, det var kreativt skrivande då, svenska på gymnasiet.
Mm.
Om Susei blir Jesus baklänges.
Mm, nej, men den tror jag har berättat om.
Motsatsen till Jesus, att han så, inte kunde gå på vatten. att han kunde inte göra vatten till vin och sånt. Jag tycker själv det var roligt, men det var dåligt betyg fick jag.
Jag fick ofta dåligt betyg fram till gymnasiet när det var en svenska lärare som gillade mitt sätt att skriva på.
Mm.
Men innan dess så var det experimentera mycket.
Ja.
Det kunde vara så här typ att någon går på en soptipp och där hittar de en kexpaket.
Mm.
Och på kexpaketets baksida så står det, så är det en annan berättelse. Så får man så här, på 4 sidor får man läsa en berättelse som är på kexpaketet.
Ja, ja, ja.
Mm. Och sen sånt tyckte jag var kul att hålla på med.
Ja, precis.
Men det hatade mina lärare.
Ja. Jag var alltid lite så, jag försökte när man skulle skriva sådana specialarbeten och lite sånt, att välja sånt som lärarna inte Alltså som vi skulle skriva något om en konstnär på, i bild. Skulle man skriva, välja en konstnär att skriva. Då var det ju dumt att ta så Van Gogh eller något sånt. Utan då valde jag så anime och manga. För att det är den här bildlärarinnan. Mm. Hon visste ju ingenting om anime och manga.
Nej.
Så att
alltså hade det varit en specifik konstnär och skrev de hela genren anime och manga?
Ja, då tror jag det var liksom anime. Man skulle välja ett område liksom, okay, skriva ett specialarbete om. Så då kunde det ju vara ett rätt så halvtaskigt arbete liksom. Yeah. Men ändå så blev hon ju fascinerad och hon fick lära sig något nytt och sådär. Yeah. Men Van Gogh så har hon ju läst redan så här 100 uppsatser om Van Gogh som hon sen jämför med.
Ja, yeah, men det kommer jag också på. På franska lektioner så skulle vi skriva ett, liksom ett arbete om någonting som hade med Frankrike att göra.
Mm.
Och då valde jag den franska serietecknaren Edika.
Mm.
Och så det fanns inte så mycket att läsa om honom liksom. Så då var det så här, ja, men i hans serier brukar det finnas en katt som heter Jupiter.
Mm.
Så skrev jag så här, han har en katt som heter Jupiter. Så jag sa, det kan inte hon kolla. Om inte jag kan hitta några fakta om det kan inte hon göra det heller.
Nej, precis.
Så då blev det påhittade fakta om det. Ja. Så jag tyckte han är Edika.
Ja.
Ska vi ut och supa?
Nu ska vi ut och supa, ja. Och glida ännu djupare ner i den här kliniska depressionen.
Mm.
Nej, det ska vi faktiskt. Vi ska ut och supa, men vi ska inte glida. Och
inte glida.
Glida ner i en djup.
Du glida med och glida ner i en djup.
Läget är jag har glidit nu. Jag glider stadigt. Nej, men vi uppdaterar igen nästa gång jag är med. Och då kanske det blir förhoppningsvis kanske lite ny uppdatering om själva träning och kost och så.
Mm, det här är ju lite dilemma, eller så här, lite, för att det är mycket roligare på ett sätt att få lyssnarna att höra om en klinisk depression än om träning och kost.
Jo, det är det ju. Nu blev det lite att jag, men jag måste ju också berätta det positiva att, som nu att jag att lägenheten är städad tipptopp, men jag var ju ändå ärlig med liksom att det är fortfarande för mycket alkohol, men att jag liksom har blivit, jag dricker för många dagar i rad liksom. Alltså ibland så varje dag hela en hel vecka liksom. Men kanske inte då att jag sänker 15 öl, utan att jag kanske dricker en 3-4, om du förstår vad jag menar.
Det var roligt någon gång också för några dagar sedan när man märkte att du skämdes över din alkoholkonsumtion. Jag vet inte om vi ska käka lunch eller om det var tidigt.
Ja, det var ju klockan var, alltså vi hade mötts upp, jag kom från Stockholm och du var i Malmö. Det var innan roasten. Jag kom med det här nattåget, så jag kom vi var framme i Malmö vid 7 på morgonen. Så möttes vi upp och tog en frukost eller något sånt, va.
Ja, vi träffades på kafferosteriet. Ja. Jag käkade en macka, vi bara drack kaffe.
Mm.
Och sen så skulle vi gå till, så skulle sätta oss och skriva inför roasten.
Ja.
Och du sa så här, nej men om du vill så kan vi kanske ta en kaffe, bara sätta oss på något ställe, kanske en hoff eller... Att du förmildrade lite så här, att det skulle vara hopp som emellan en dag.
Ja.
Egentligen så var det, ville du säga, jag skulle gärna vilja ta en stor stark.
Ja.
Men du lindade in det i kaffe och sen...
Läsk tror jag blandade in också. Vi kan sätta oss kanske ta en kaffe, någon läsk i det fina värdet eller någon hopp.
Ja, det var ännu mer tvekan på hopp då. Så, ja, kaffe, hopp. Att det var så patetiskt, för att du ville inte heller, sen du hade nog tänkt när vi väl kom, det skulle inte vara en hoff, då skulle det vara en starkare.
Ja, jag hade kanske tagit en hoff då om de hade hoff bara för att jag hade sagt hoff, men det var ju liksom
har inga problem med att du tar en öl på dagen liksom. Det
var, nej, det är bara i mitt huvud att det är något skamset liksom. Och då hade vi väl rätt nyligen pratat om det i podden också. Ja. Så. Men, nej, men nu ska vi ut och ta en hoff eller en läsk, ja, i alla fall ikväll.
Vi ska inte glida.
Vi ska inte glida.
Vi ska inte bli Benne.
Nej. Men då tackar vi för den här veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Vad kan detta tänkas kallas, det här avsnittet?
Vad var det vi pratade om i början? Pinsamheter special.
Yeah.
Pinsamma avslöjanden special.
Ja, det blev väl bra.
Det är säljande.
Ja.
Clickbait.
Det är clickbait.
Mm. Tack för idag.
Tack själv.
Rabba-dabba tip-top. Ska vi runda av med en anekdot du hade om en katt? Det låter som att det är nyheterna om man slutar med en sån crazy-nyhet. Och nu i helgen hade det varit
kanske,
en tävling.
Vi kanske kan redigera bort din förklaring av anekdoten eftersom den bygger rätt mycket på...
Ja, jag sa slutkläm.
Ja. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Jättekalas! Kommer ni ihåg det, va? Specialisterna, baby.